Det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio också Liv Strömqvist.
Mm. Hej.
Hej. Vad ska du prata om den här veckan?
Jag ska prata om ett problem med genren gangsta-rap.
Just det. Mm.
Musikgenren.
Det har debatterats.
Mm.
För någon
förra veckan
ja. Mm. Mer om det senare då.
Mm.
Jag har fått lite uppmärksamhet i en lokaltidning i Göteborg.
Mm.
Göteborgspostens kulturchef Björn Werner i en text med rubriken "Statskupp eller inte, spelar det någon roll?" Där menade han på att jag har lagt min energi på att argumentera ordval efter händelserna med stormningen av kongressen i USA.
Mm. Detta är något som har hänt på Twitter.
Att de har stormat kongressen i USA.
Mm.
Ja, det kan på sätt och vis kan man ju se det som ett väldigt performativt politiskt event som kanske enligt vissa handlade mycket om att ta över Twitter i första hand,
mm,
snarare än att ta över den lagstiftande makten i USA.
Mm.
Men ja, det är precis det jag har gjort. Ja, exakt. Jag har begått mitt brott på Twitter, ja, precis.
Mm, mm.
Eller det jag anklagas för.
Mm.
Har jag gjort på Twitter. Jag kan läsa lite vad han skriver här, Björn Werner. Dagens samhälle gör det lätt att bete sig som åskådare snarare än deltagare. Kanske mer än någonsin under pandemins isolering. I våra små varma lägenheter tittar vi på världen insvepta i blåblekt ljus från miljoner och åter miljoner små skärmar. Men när historien rullar in över oss, som den förra veckan gjorde när den amerikanska demokratins centrum Kapitolium stormades av högerextrema demonstranter påhejar den avgående presidenten. Då går det inte längre att förhålla sig på det viset. Var och en måste i ett sånt läge inse att det man gör och säger en del av historieutvecklingen. I Sverige gäller det inte minst hur händelsen tas emot om vi väljer att se allvaret eller spela ner det. När stora svenska opinionsbildare som högerns Ivar Arpi gör det senare. När han på Twitter argumenterar mot de som kallar det för en statskupp. Ingen, absolut ingen, kan tro att detta leder till att några arga 20-åriga killar i mjukisbyxor som tar selfies snart tar makten i USA. Då spelar det roll. På samma sätt spelar det roll när vänsterprofilen Ola Söderholm menar att det är ett så himla märkligt kuppförsök när kuppmakarna tar sig in i parlamentsbyggnaden men inte vet vad de ska göra, irrar runt planlöst och tar selfies och ledaren för kuppen uppmanar dem att sluta och gå hem. Slutcitat.
Alltså nu, om vi ska kunna bevara demokratin, så måste alla tycka, beskriva den här händelsen på exakt samma sätt. Det är enda sättet att liberal demokrati ska kunna fortsätta finnas, eller?
Mm.
Om inte alla beskriver det exakt likadant. Om det förekommer en pytteliten debatt, en minimal debatt i Sverige.
Mm.
Om det förekommer en pytteliten debatt om hur det här skulle kunna tolkas och beskrivas, där det kan finnas ett litet pyttelitet spektrum av tolkningar, så är det,
men det är
att avskaffa det demokratin.
Det är väl precis det. Jo, men det är väl kanske det som är den nya tolkningen av liberal demokrati som kommer nu, den auktoritära liberalismen då, som med alla utrensningar också då från techplattformarna.
Mm.
Att alla jublar över att vi får ha Mark Zuckerberg och han Twitter-gubben, vad nu han heter, att de får vara våra Caesars som bevarar liberala demokratier åt oss.
Precis.
Men,
exakt.
precis. Jag valde att spela ner allvaret, tolkar han det som. Och det var då farligt för att det liksom, ja, men det var då att det var beväpnade människor som då kan ha varit redo att begå terrorbrott mot i massa som trängde in.
Mm.
Det var ju också våldsamt. Fem pers dog i olika typer av sammanstötningar och trängsel, olyckor. Och också då för att i Sverige finns Sverigedemokraterna sprungna ur fascismen med företrädare som förra året ville ge fredspriset till Trump. Citat, att som stor opinionsbildare lägga sin kraft och energi på att argumentera ordval innebär därför medvetet eller inte att tona ner det överhängande hotet mot den liberala demokratin även här. Så ja, men så ja, precis, så jag undergrävde den liberala demokratin. Ja, men liksom, ja, men också så här, liksom på allvar, så också dels så då att bli tweetet tagen helt ur sitt sammanhang. Alltså jag ställde en fråga apropå en tweet av Expressens kulturredaktör Jens Liljestrand, som skrev att han skrev att allt talar för att mjukisbyxorna och mjukisbyxorna, alltså det är då för folk som inte är på Twitter, det blev liksom det ironiska tillmälet för de som stormade Kapitolium. På Twitter blev det liksom, och det var allt var som en pik mot Ivar Arpi, för att han då hade, ja, men det var det Björn Werner sa, att han hade beskrivit dem som killar i mjukisbyxor. Men Liljestrand skrev då, allt mer talar för att mjukisbyxorna var en del av en planerad och en misslyckad statskupp, med en länk till en artikel där Fiona Hill, för detta Rysslands rådgivare till Vita huset, sa "The president was trying to stage a coup." Ja, och jag sa då, quote-tweetade den tweeten och skrev, ja, jag skrev till och med den här ödmjuka inledningen som Björn Werner tog bort. Jag skrev så här, menar inte att vara insinuant, men har uppriktigt svårt att förstå. Det är ju ett så himla märkligt kuppförsök när kuppmakarna tar sig in i parlamentsbyggnaden, men inte vet vad de ska göra, irra runt planligt och ta selfies, och ledaren för kuppen och uppmanar dem att sluta och gå hem. Slutcitat. Och det var det då, att jag ställde en fråga liksom, om det fanns skäl att tro att det var en del av Trumps direkta plan och order att kongressen skulle intas av mobben som en del av en statskupp. Alltså att givet då hur hela situationen såg ut att fortlöpa. Och jag menar, det kan säkert komma fram ny information, men i alla fall som det såg ut, så var det så då, så att Trump förstod det här talet för sina anhängare och pratade liksom om att det är så här stöld och fusk med valet. Och han liksom... alltså han ger ju liksom inte så här en direkt uppmaning till våld då. Det är också liksom enligt en Reuters-artikel jag läste nu idag, onsdag, om det här, eller de intervjuar jurister liksom, så det är svårt att se att det ska gå liksom döma honom. Att han ska kunna få så här kriminella påföljder för att ha liksom uppvigling så att säga. Utan han liksom, alltså det är också så att han, vi ska inte acceptera det här, vi ska fight liksom sådär, men det betyder inte bokstavligt det. Och sen säger också, är det också sådana sägningar här där det talas, vi ska gå till Kapitolium och share on our representatives, och vi ska liksom också någon vid något tillfälle säga peacefully and patriotically make your voice heard. Så att det liksom kommer att ja, det kommer vara så uppförsbacke liksom, och alltså om man så liksom juridiskt ska få till det liksom, att han har uppvilat. Men han håller det talet och pratar liksom om stöld och fusk med valet. Och jag menar, han ger då åtminstone inte en direkt uppmaning till våld. Utan säger vi här för att share of our representatives. Och den här då brokiga skaran, den liksom massan, mobben tar sig in. Och Trump uppmanar dem då att så här, sluta och gå hem i en ny video han lägger upp. Sen förvirrar videon och pratar om att han älskar dem, men att de måste sluta och gå hem nu. Och, jag menar, och det är liksom ingen som vill friskriva Trump från skuld för att stormningen uppstod, för att hela situationen uppstod. Men det är bara en viss skillnad på hur man ska förstå en händelse. Alltså om det är en planerad stormning, centralt planerad på direkt uppmaning av en president som en del av en statskupp, eller om det är en president som är för förvirrad och korkad för att förstå exakt vilken situation han skapar. Liksom.
Precis, och hur pass... alltså om det är en stagead, väldigt planerad kupp, så är den ju inte så bra genomförd, ska man säga då. Om den var planerad och... alltså men det handlar mer om så här, ser det ut som ett mer slumpartad händelseutveckling som naturligtvis är...
ganska väntad med tanke på Trumps beteende de senaste månaderna.
Precis. Men, ja. Och som är också såklart skapad av hela hans... tolkning av valresultatet och hit och dit, och hela den här gruppen som har formats kring honom och hans personkult och den här kärleksrelationen mellan honom och dem och så.
Precis.
Och ja, precis. Ja, men är det så det, som det var när Pinochet tog över i Chile?
Nej, precis. Var det också så då att han hade QAnon-brigaden på andra sidan i Pentagon.
QAnon, exakt. Precis. Men då... nu är då inte rätt tid och plats att ens diskutera skillnader, gradskillnader eller hur händelser av den här arten kan skilja sig åt och hur kan de likna varandra och sånt. Utan ja, man ska bara säga att det är en kupp. Eller det är ett,
ja, precis. Ja,
man, ska bara, man måste säga att det är en militär kupp.
Ja, och sen så också liksom då...
En terrorist...
Ja. Och det är inte heller tid att man får inte heller då ställa en fråga. Jag menar, ja, men exakt hur menar du? För att det är lite då konstigt kanske utifrån det andra tänker när man tänker militär kupp. Okej, du menar kanske kupp på något annat sätt, men det är liksom inte tillåtet att ha den så här diskussionen om vad menar vi med statskupp i det här fallet, om det är det vi menar. Det blir liksom det är hotet mot liberala demokratin. Ja, men för det är också med, apropå den här liksom statskuppbenämningen då, att de hade ett reportage om det i Morgonvärlden där de intervjuade olika forskare, liksom statsvetare och så. Och de flesta ville inte använda den definitionen, eftersom att då den klassiska definitionen av statskupp eller statskuppförsök är att det krävs att militära eller paramilitära grupper deltagit i en organiserad planering för att det ska kallas för kupp eller kuppförsök. Ja, men och det var någon som sa att den här stormningen kanske såg ut som ett kuppförsök, men det var liksom bara på ett ytligt plan, för liksom ingen av upprorsmakarna trodde att de skulle ta makten, var det en som sa där. Och att det hade ju noll utsikter att lyckas, såklart.
Mm.
Sedan var det en av de medverkande statsvetarna, Sofia Näström, som ville kalla det för ett slags försök till statskupp. Men försöket till statskupp är liksom inte då själva enskilda händelsen stormningen, utan det är liksom hela den här månaden långa processen sedan valet. Att om man zoomar ut så och tittar på det så, att Trump och hans allierade har försökt delegitimera valutgången. Och att det är den här liksom då nyare typen av mjuk statskupp, som hon uttryckte det, som inte handlar om att militären tar över, utan att man bara försöker sitta kvar. Mm. Alltså som typ, alltså lite så här Orban eller Erdogan. Just och så vidare. Mm. Man använder sig inte av militär utan av jurister för att ogiltigt förklara val till exempel. Och att det här då upploppet då var ett inte så oväntat resultat av Trumps beteende.
Mm.
Men det betyder inte att det var liksom... Att det var det medvetna försöket att inte ha Kapitolium, att det var som Pinochet.
Mm.
Det menar ju inte heller hon, som vill kalla hela den här långa processen en slags statskupp.
Nej.
Att det var liksom inte så här upploppet mot kongressen som konstituerade statskuppen.
Mm. Men nu är inte tiden att prata om det är en kupp eller inte, utan det enda man ska säga är att det var fel vad som hände. Men
precis.
Men efter man har sagt att det var fel, kan man få prata då en liten stund om...
Jag vet inte riktigt liksom hur många av Maria som behövs innan man har fått det förtroendet från kultursidoliberalerna, att man inte liksom är en apologet för rasistiska konspirationsteoretiker i USA.
Exakt, men, man inte är en del av QAnon.
Men det var ju bara det mitt frågande utgick ifrån. Att hur skulle man förstå händelsen som var stormningen? Att som det här såg ut verkar det konstigt att beskriva det. Liksom, ja, men som att det skulle vara som Pinochet eller stormningen av Vinterpalatset. Att det skulle liksom vara ett statskuppförsök på det viset.
Mm.
Att det var, alltså det såg inte ut så att här är liksom Lenins disciplinerade kader. Ja, men Björn Werner delade då den här artikeln, den här krönikan, som var kritisk mot bland annat mig på Twitter. Och då svarade jag honom i två tweets. Först det sakliga, blir ju konstigt att rycka min tweet ur sin kontext. Jag ställde en fråga om ett påstående Jens Liljestrand delade om Trumps roll i stormningen. Ett påstående jag hade svårt att få ihop och som så vitt jag sett inte har bekräftats heller. Det var den första tweeten och sen så... Och sen la jag till en andra tweet men förlåt, ska framöver inte delta i diskussioner som försöker bena ut händelser, ska bara twittra idag vi alla amerikaner och lägga upp selfies där jag gör honör. Och då svarade Björn Werner på det här, han svarade så här: nej, det hoppas jag verkligen inte, de har ju precis valt en president som är en bra bit högre om nya moderaterna, så det är väl inget att hissa flagg för, säger bara att ibland har DN-liberalerna rätt, ... och Red Scare fel.
Ja.
Mm. Det kan man väl verkligen beskriva som varken smart eller roligt.
Ska skrev du det? Det där var varken smart eller roligt.
Jag faktiskt bara lät det hänga. Jag att det här får hänga.
Det får vara utan titel.
Det var undermåligt både som argument och som hån av Björn Werner. Och så vill jag väldigt gärna lyfta fram det här då. Väldigt viktigt nu här när jag ska sätta alla mina scores om olika... olika oförrätter på Twitter jag upplevt senaste veckan.
Ja.
Att den här då extremt trötta Red Scare-ägningen, den fick 2 likes. 2 pity likes på den. jag ska bara lägga upp selfies där jag gör honör reply. 61 likes. Boom.
Du vann.
61-2. Vad säger du nu, Björn Werner? Du som gillar demokrati så mycket. Folket har talat. Ska kanske sägas då att det i och för sig kanske inte är liberalernas idé om demokrati, men det är folkväldet. Det kanske är mer då att någon EU-domstol ska döma till Björn Werners fördel.
Mm.
Jag vet inte. Nej, men det är, men det har varit så då i kölvattnet av den här kongressstormningen, att det liksom, man har upplevt nivåer av folkpartistisk emotionell utpressning. Man knappt har varit med om sedan 9-11,
nej,
skulle jag säga. Man måste böla tydligen. Alla på svenska Twitter måste bete sig som att de har en officiell roll i amerikansk politik och göra kommuniker om att man tar avstånd
enda
från avskyvärda våldshandlingar mot amerikanska kongressen.
Enda sätt att bekämpa fascismen är att gråta.
Nej, men det är ju det att man kastat ut Trump från Twitter nu, och det är att det är så allmänna utrensningar av typ högerextremistkonton. Så jag önskar att jag kunde ryka också. Alltså om jag kunde få bli avstängd från Twitter för att jag har failat kulturliberalernas fascisttest. Att jag bara kunde säga, hej Ola, admin här. Vi ser att du inte delat Arnold Schwarzeneggers video där han förklarar att den amerikanska demokratin är lika stark som Conans svärd. Sista varningen. Dela i de 24 timmar. Annars blir du permanent bannad. Men det hade varit skönt att bli avstängd. Alltså fy fan vilket fängelse där. Fan vad klaustrofobiskt där. Men det var också det här då att det blev diskussion om det här när det blev diskussion om det här angående Björn Werners artikel, då hoppade också Jens Liljestrand in. Alltså mitt quote-tweetande av Jens Liljestrand var ju 2-3 dagar innan
just
den här krönikan publicerades. Men då hoppade Jens Liljestrand in igen och påpekade att jag där då ett par dagar tidigare i min förgripliga ökända tweet skrivit att de som intog Kapitolium irrade runt planlöst och tog selfies. Du skrev att folk gick runt planlöst och tog selfies trots massor av information som tyder på annat. Anmärkningsvärt.
Mm.
Ja, men jag menar att det är massor av information och bilder som tyder att, som liksom visar att de irrade runt och tog selfies också. Alltså du vet, särskilt på de första bilderna som delades av händelsen då.
Mm.
Ja, men att det var liksom det var förvirrade panskissar. Det var den här liksom konstiga barbarmaskeraden med killar i pälsar och honhjälmar som liksom så här går in och tar souvenirer i Nancy Pelosis kontor. Står i talarstolen. Sedan var det också då som det visade sig liksom bland dem som trängde in människor liksom med så här vapen och buntband som eventuellt hade varit redo att liksom begå grova terrorbrott om man inte hade hunnit evakuera undan kongressledamöterna därifrån. Och att det då har liksom framkommit att det har varit så här diskussioner liksom då på högerextremistforum om, så här, om vad man skulle så här göra vid Kapitolium. Men att det är ändå liksom så här skillnad på då, så här, om så här, konspirationsdårar håller på och planerar i sina forum jämfört med liksom om det presidenten har centralplanerat och toppstyrt det så att säga. Men poängen var liksom inte att påstå att det var trivialt eller harmlöst, utan poängen var att givet hur det såg ut med den brokiga massan, alltså var det lite svårt att se liksom, så här, var det här centralt planerat och toppstyrt på det här viset. Som jag sagt tidigare, att, liksom att, att det inte var en enskild massa med ett enskilt syfte, utan liksom att det var, att det här ser verkligen ut som en crowdsourcat, decentraliserat upplopp, liksom, event. Och, jag menar, och det kan ju också vara intressant att uppmärksamma, alltså just om man vill ha den här diskussionen om vad hände, att det kan vara intressant att uppmärksamma om man vill förstå vad det här är.
Ja.
Att hur det här liksom är ett sånt modernt, liksom, online-organiserat protestuppror. om en, liksom en extra mörk version av det.
Mm.
Alltså, för det känns liksom också som ett problem med hela den här libhysterien i diskussionen kring den här händelsen, att man kräver bara lydnad om att man ska kalla saker för sitt rätta namn. Och liksom, och även att så här, pressa in det hela sitt föredragna narrativ, att allt det gör att det blir svårare att liksom förstå den här specifika händelsen.
Också så här, innan någonting är utrett eller ja. Någonting, så är det så här, nu ska skrika liksom en timme efter det hänt, så ska jag berätta att det här var en militär, eller att det var en statskupp. Och då blir man så här, kan vi få läsa några artiklar och titta lite och precis. Ja, men verkligen. Ja, men precis. Och vad är det som är specifikt? Ja, men det är rätt, ja, precis. Det är jävligt intressant, för det känns som att det är liksom the dark version av det som hände på Tahrir-torget. Nej, men typ att när man har liksom i om de upproren, om ska säga, organiserades på Facebook, så har det här spridits på, i en sån mer mörk avkrok av internet. Och, men det är samma typ av grej då, att man har suttit i en sån stängd bubbla och, vad heter det, inspirerat varandra till det här.
Ja, precis. Att man liksom... Jag menar, det är ju en sån här kategori av det här liksom, det här decentraliserade, online-organiserade liksom, alltså vad jag pratar om, Gula Västarna, Antifa, Black Lives Matter. Jag menar att det är så här, den här moderna kategorin utav liksom proteströrelser som har den här liksom decentraliserade liksom crowdsourcade karaktären. Men just att den är given att pressa in det hela sitt föredragna narrativ, att allt det kan göra att det blir svårt att förstå just den här specifika händelsen, att det här, jag menar att det här är en statskupp, punkt. Så här, man ska kalla saker sitt rätta namn. Så här, ja, men liksom, men hur menar du? Jag vet inte, för att jag inte kan ställa fråga om det. Mm. Eller, och också en annan grej, att man så här, någon gång skulle kunna leka med tanken att det bästa sättet att förstå en händelse inte är att dra in Tyskland på 30-talet, vilket såklart liksom då görs i parti och minut nu.
Mm, mm, mm.
Det kanske inte alltid är så att Tyskland på 30-talet är det som bäst kastar ljus på ett skeende. Och det kan gälla även ett fruktansvärt skeende, alltså som är gravt omstörtande och kanske kan leda till massa död och lidande. Det behöver ändå inte vara Tyskland på 30-talet som är bästa sättet att förstå det, för det kanske är ett väldigt specifikt, modernt samtida fenomen.
Men det här man hela tiden jämför saker med Tyskland på 30-talet, kan inte det vara också för att det är det enda som folk kan i historien, alltså det är den enda historiska händelsen som man känner till ordentligt.
Mm.
Så när man ska jämföra med något som har hänt, så är det en sån där referens ofta.
Ja, det,
som
det,
nu var det ju väldigt många som sa så här, till exempel att Hitler försökte göra en kupp.
Ja, just det.
En misslyckad kupp. Och sen 10 år senare, se vad som hände. Sen fick vi Nazi-Tyskland, och det skulle kunna hända nu, till exempel efter detta, för att det hände en gång då i historien.
Det är det enda man kan få liksom brett, den enda historiska liknande som man kan få brett gehör för. För att om du säger att det är liksom som någon slags upplopp på 1890-talet, så det är för få som har hört talas om det.
Precis,
liksom. Det blir inget drag i det om man säger något annat. Nej, men jag tänkte lite på...
Att det är ett specifikt modernt fenomen, snackar du om? Ja,
ja, precis. Att, eller, jag menar, ja, precis. Att det, liksom, det skulle kunna vara en grej man diskuterar. Liksom. Att, men jag tänkte lite grann på Martin Gury, som jag pratade om i avsnitt 64. Som jag gjorde med Jonathan, men att han att var den amerikanska gubben som har jobbat som medieanalytiker på CIA, och han skrev 2014 en bok som heter The Revolt of the Public, som gav honom då, som har liksom gett honom någon slags profetstatus, för att han förutspådde Trump, eller han gjorde inte det bokstavligt talat med personen Trump, men att han förutspådde, eller var väldigt, eller var tidig att se vår tids specifika kaos då. Och han fokuserar då mycket på media, bara kanske för mycket på media, men liksom hela den här att det blir ett sammanbrott av tro på auktoriteter med sociala medier och så vidare, att allt så här decentraliseras liksom, och att det blir ett helt nytt landskap. Men att han pratar om de här utbrotten av sociala medier och organiserade proteströrelser, att de kan uppstå plötsligt. De kan uppstå plötsligt liksom från ingenstans, det är massor av folk på gatorna, men de har ofta den här defekten att de mest bara är förenade kring vad de är emot, att de har inget eget program, de har ingen så här tydlig struktur och ledare. Han säger i en intervju med bloggen The Pull Request, lite slarvigt översatt av mig här, så säger han, vad handlar Gula Västarna ens om? Eller för den delen Antifa. Till skillnad från de olika revolutionära rörelserna i det förflutna, såsom PLO, ETA, IRA, Muslimska brödraskapet, 26 juli-rörelsen etc., så finns ingen intellektuell stamfader, inget så här övertygande sammanhållet formellt politiskt program, ingen organiserad politisk flygel som komplement till den militanta. Det finns inte ens a quickly mutating platform used for propaganda. Ja, men inget så här officiellt propagandaministerium. Och Gurri säger också, apropå oron över liksom fascism och auktoritarianism i en sån gammaldags 30-tals betydelse, att oron över att det skulle ske idag, så säger han så att I honestly don't get that. The digital tsunami, som man kallar det, den digitala tsunamin, has produced a crisis of authority for all forms of power. How a Mussolini could arise in the age of social media and overthrow democracy without an organization, a program, an ideology, or even a Mussolini is something I'd like to have explained to me. Under present conditions, the March on Rome would have devolved to a bunch of selfies on a Facebook page. Slutcitat.
Han skrev detta...
Ja, det här sa han i intervju typ i november. Ja, just det, apropå era runt och ta selfies.
Ja, just det.
men och liksom, och som sagt, även om Gurri skulle ha rätt i det här, som han säger, så betyder ju inte det att vår tids specifika kaos inte skulle kunna vara typ lika farligt.
Nej.
Men det kanske är på ett helt annat sätt. Men alltså, det är kanske så här, alltså råfarligt det som sker med det här, att det är så totalt sammanbrott när det gäller att vi inte kan vara överens om en berättelse om verkligheten och så vidare.
Förmodligen, förmodligen. Ja.
Och vi gör den här podden i samarbete med Akademikernas A-kassa. Gör som många andra har insett att man måste göra det gångna pandemikrisåret och försäkra din inkomst. Akademikernas ökade med 65 000 medlemmar under 2020.
Mm.
Likt gräshoppor har de flockats till A-kassan när det blivit kris.
Mm. Nu passar det.
Precis. Alltså som i fabeln om gräshopparna och myrorna. Har du hört den?
Nej.
Gräshoppan som bara spelade och sjöng hela sommaren och vägrade förbereda sig för vintern, som de straffade myrorna. Sedan när vintern kom, då svälter och fryser gräshoppan och knackar desperat på dörren till trädet där myrorna håller till. Och gräshoppan får komma in också. Så det är så.
Ja,
på villkor att han då hjälper till och jobbar med att spela och sjunga för myrorna. Och liksom erkänna att han haft fel och lärt sig en läxa.
Mm-hmm.
Och så är det här också. Ni är välkomna till Akademikernas A-kassa. Nu också, när det tydligen passar. Men vi hoppas ni har lärt er en läxa.
Mm.
Och är med och drar ett strå till stacken. Mm. Även när det är sommar.
Just det.
Det, de generösare ersättningsnivåerna som infördes i samband med pandemin kommer efter ett riksdagsbeslut som var den 16 december, så kommer de fortsätta att gälla 2021 och 2022 också. Det innebär alltså att du kan få ut upp till 80% av 33 000 kronor i månaden. 26 000 kronor i månaden vid arbetslöshet alltså. De ändrade reglerna i arbetsvillkoret är också kvar. Det räcker med att du har arbetat 60 timmar per månad under 6 av kvalifikationstidens 12 månader för att få ut grundersättningen. Så ja, all denna trygghet får ni för endast 145 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på akademikernasakassa.se.
Tack så mycket, Akademikernas.
Tack.
Det var en slags debatt om svensk gangsterrap förra veckan.
Mm.
Det är ju en slags blomstringstid just nu i Sverige för gangsterrap.
Ja, jag...
Känner du till det, Ola?
Nej. Det är verkligen 100% att man har gått in i en sån fas och ålder att den som är etta på Spotify kan vara någon som man absolut inte har talat om.
Nej,
så precis. Är det väldigt mycket nu för tiden.
Verkligen.
Mm.
Men det finns då väldigt mycket nya artister som är också då superframgångsrika och just liksom är de mest spelade på Spotify och så vidare.
Mm.
Och själva genren gangsterrap går ju ut på att man rappar om att man är en gangster.
Mm.
Hörs i vad heter det, namnet. Och vissa av de här artisterna är också dömda för brott som har att göra med att vara verksam då i en kriminell gängmiljö.
Mm.
Debatten om genren utlöstes av att en av Sveriges då allra mest framgångsrika rapartister greps under nyårshelgen på sannolika skäl för stämpling till människorov. Och det han är misstänkt för är att han då ska ha lurat en annan känd rapartist till en studio där ett gäng andra personer har väntat, och sen har de då misshandlat och förnedrat den här personen, slagit honom och klätt av honom, klätt på honom kvinnounderkläder, tror jag, kissat på honom sådär. Och sen spridit den här filmen på sociala medier.
Mm.
Då menade vissa debattörer under den här debatten förra veckan att det var fel att den här artisten som allegedly har stämplats till det här människorovet. Att det var fel att han lyfts upp på olika plattformar, till exempel ifrågasatte debattörer huruvida han ska vara nominerad till P3 Guld.
Precis. Ja, men det är kul. Jag har tänkt på den här debatten. Det måste vara första gången på flera år som folk har kallat P3 för en plattform.
Precis.
Och... jag tycker att det är i praktiken att det plattformeras, domineras till P3 Guld. Nu finns inget mera intensivt, ingenting. Ja, men de har ju blivit av med i princip alla lyssnare på ett par år. Mm. Det är helt exempellöst. Ja, skitsamma.
Jag tänkte faktiskt inte säga något direkt om den debatten, men jag tänkte på en annan sak som kommit upp lite nu i den här debatten angående just själva genren gangsterrap då. Mm. Att en hållning som man kan ha till den genren är så här, att det är en kulturyttring ju, som skildrar ett perspektiv eller en erfarenhet som annars inte är särskilt skildrad.
Mm.
Eller den är väldigt osynlig. Och att man kan betrakta företrädare för den här genren som röster då från särskilt utsatta områden, som ju är ovanliga då, för att vanlig media, kultur och media domineras ju av människor som beskriver helt andra typer av problem. Mm. Alltså den domineras, och det är ju vanligt när vi läser om någon i kultur och media som ska berätta om någon upplevelse, då är det ju ofta, kanske vi läser om att Åsa Bäckman har varit på en middag och där var det många män som inte ställde så många frågor till kvinnor. Mm. Eller någon sån slags problem.
Mm.
André Wallen har varit tvungen att måla om i sin hall och så vidare.
Mm,
men man hör inte så mycket om liksom, jag kanske pratar i en varje sex i sin podd om att Eva Attling har gjort en ful smyckeskollektion. Det är mycket
precis,
den typen av problem som tas upp.
Får lyssnarna en dos verklighet kastar i ansiktet.
Precis, exakt.
Tåström, armlänken, där det står fan. Hur den har orsakat sociala problem i kultur- och medieklassen.
Precis, exakt. Hur som helst, vissa har då menat på att liksom man kan, skulle kunna betrakta företrädare för den här genren då istället som röster från de här utsatta områdena. Äntligen får vi höra så här, hur har de här det? I Aftonbladet Ledare till exempel så skrev Jonna Sima den 6 december angående det här nya gangsterrap-undret, eller vad man ska kalla det, i Sverige. Att den här typen av musik är då en vittnesbörd för en verklighet, och att vi alla liksom därför borde lyssna på den här typen av musik för att förstå hur det är liksom, då för i de här delarna av samhället. Och hon kallade då just den här artisten som nu är häktad, kallade hon då för citat, en av landets främsta samtidsskildrare.
Och det var skrivet av henne liksom innan det här senaste kalabaliken.
Precis, ja, precis. Exakt. Mm. Så det var inte på tapeten då.
Även om det var inte så att han inte var obrottsbelastad innan heller.
Nej, men, precis.
Men just den här hela kidnappningsgrejen hade inte kommit fram.
Den hade inte kommit fram, nej. Exakt. Men jag, hon har ju fått då lite kritik efter han fått sagt så. Men jag menar, jag kan ändå förstå, det finns ju en poäng i den här åsikten absolut, liksom att det är ju en samtidsskildring från hästens mun som beskriver en verklighet som inte beskrivs särskilt ofta. Det stämmer ju verkligen. Men vad jag bara ville höja ett pyttelitet finger var då, när man pratar om den här genren som en röst från de här områdena då, att det finns ett problem med just att använda just den genren för det då, därför att den genren kan bara skildra, att det ingår i genren att den skildrar någon som är toppdog liksom i en hierarki. Alltså även om personen inte är det, så är hela tiden, vad ska man säga, utgångspunkten för berättaren är det.
Mm.
För om man tänker på hur det är för folk att bo i ett sånt här då särskilt utsatt område, så är det ju så då att man kanske bor på en plats där såna, där kriminella gäng har tagit över delar av våldsmonopolet från polisen.
Mm.
Så istället för att det är polisen som har mest makt och bestämmer, så är det då den starkaste och mest våldsbenägna kriminella gruppen som börjar bestämma helt eller delvis i ett område. Och utöva då rättsskipning och straff och godtyckligt våld och så vidare i enlighet med sina intressen.
Mm.
Och det gör ju att för alla andra som bor där, som ju ofta är då fast på den platsen på grund av att de är så fattiga, så är det ju svårt kanske att flytta. Som är så här bundna till en plats där det råder en otroligt våldsam, godtycklig minidiktatur kan man säga. Och de kanske inte vågar vittna heller då, för att då utsätts de för repressalier. De måste foga sig, eller de måste i alla fall på olika sätt tvingas förhålla sig till de här mini-diktatorernas intressen.
Mm.
Så då finns det en annan erfarenhet som jag skulle säga ännu mindre skildrad, som är då den här erfarenheten av att man inte är toppdog.
Just det.
Utan man är då svag i ett sånt område.
Precis, finns det? Jag menar, vi är väl inte heller så experter. Undrar om det kan finnas sån rap som liksom är, som skildrar det ungefär som liknande som en skildring av att, du vet, leva i DDR eller leva under så, stalinism eller under Gestapo eller sånt här, liksom att, att den liksom kvävande upplevelsen. Exakt. Ja, intressant. Finns den liksom?
Finns den? Det finns förmodligen, bara att jag är för gammal för att känna till den. Men jag tror inte att den finns inom genren gangsterrap. För nu pratar jag om just genren, därför att den genren, det jag har hört, min begränsade utblick, är då att när man berättar om en händelse så berättar man om den.
Mm.
Man kan inte berätta till exempel så här: jag är rädd hela tiden för det finns en massa beväpnade drogpåverkade tonåringar på mitt lokala torg.
Mm.
Alltid när jag går ut är jag lite rädd.
Just det, precis.
Du har inte hört den låten?
Nej.
Alltid när jag går ut är jag lite rädd.
Exakt.
Eller så här: jag är svagare än en annan person.
Mm. Precis. Mm.
Eller så här: det har inte ens hänt med något särskilt. Jag var bara med om en pytteliten incident, men blev så rädd och illa berörd av det så att jag har aldrig hämtat mig igen.
Mm. Mm. Jag används som mjölkko. Och alla i min släkt har fått sälja sina liksom bostäder för att jag ska betala av skulder som inte går att betala av till de här sociopaterna i Tjottas som kontrollerar mitt kvarter.
Precis.
Att låten finns inte.
Jag råkade röka upp mitt hasch som jag egentligen skulle sälja.
Mm.
Och nu har mina släktingar fått en handgranat inkastade genom fönstret och ett 8-årigt barn har dött.
Och de måste ändå pantsätta alla sina smycken för att betala av skulden till de som kastade handgranaten.
Precis.
Mm,
ja. Det är väldigt många sådana här låtar. Ofta i sådana här rapplåtar så är det väldigt mycket tjat om mamma. Så här: mamma förlåt. Sebbe Staxet har gjort en som heter mamma förlåt. Men jag har hört väldigt mycket. Mm. Det är väldigt mycket så här: mamma, jag har gjort min mamma ledsen. Mamma, det här var inte bra, för jag ångrar mig och så vidare.
Mm.
Men mammans perspektiv går inte att skildra inom den här genren. Mammans perspektiv kanske hade varit så här: varför har ingen låst in tramadolförsäljarna på min gård som gjorde mitt 12-åriga barn till missbrukare?
Mm. Mm.
Varför fick de stå där och sälja? Just så det. Att jag inte har haft någon möjlighet att hindra mitt barn från att bli pundare.
Mm.
Det är ett perspektiv, menar jag då, såklart. Mm. Jag vet inte heller hur det är, eftersom jag hör inte heller de här rösterna.
Mm.
Men jag kan ju föreställa mig att det är en känsla som kan finnas, som då inte går att uttrycka inom genren. I alla fall, inom denna genren.
Nej, men jag menar att det är en känsla som finns är ju ganska uppenbart. Till exempel om man, jag vet inte, jag läser Lasse Wierups Gangsterparadiset. Ja, men det finns ju något med det som ändå är liksom då...
Det är som en ännu svagare grupp som inte ens har en röst då i gangsterrap.
Nej, men det är ju något liksom... Jag menar om man så här, låter fåning, men att det är lite så speciellt med hela den här gangstergrejen att jag hade en sån aha-upplevelse när jag läste Roberto Savianos Gomorra om Camorran och den napolitanska maffian, att alltså att det är på något vis, det är så jävla estetiserat för en gangstergrejen. Mm. Så det var så första gången det bara slog mig när jag läste en bok, så det här är fruktansvärt. Ja, men just att det är liksom att liknelsen är typ så här stalinism eller Gestapo, att det är det man lever under liksom, att det är den här hot och våld och skräckvälde liksom, och det är som de värsta liksom sociopaterna som älskar och dominerar och förnedrar människor som har fritt spelrum, att det är så verkligen så här ont i magen att jag som inte riktigt tänkt på det, för att jag vet inte, man bara sett så här gangsterfilmer om sån italiensk och italiensk amerikansk maffia och också då ja men kanske hur så här liksom ja men så här gangster rap, hur det så estetiserar gängmiljöer liksom så där, att det är något ja precis, det är ganska speciellt att man inte riktigt
för första gången så bara va? inte det här liksom världens coolaste person bara, nej just det, är ett totalt rövhål, eftersom det är liksom den värsta människan som finns.
Ja men precis, just det där, bara tänka på Shotta, så alltså vad de där heter som Gestapo, att det blir liksom bara en annan inställning,
en annan inställning, precis.
Ja.
Men en sak som jag tyckte var lite komisk var att jag hörde då, eller liksom att det anses som att den här rapparen som blev utsatt för det här förnedrande kidnappningen då, han är också en gangsterrappare. Och han har släppt en låt, i september där han anses kommentera det här eller berätta om den här händelsen.
För händelsen var långt tidigare.
Ja, händelsen tror jag var kanske i slutet av våren 2020. Okay.
Men det var nu här för ett par veckor sedan som den här kända artisten blev gripen för den händelsen. Då.
Precis, han blev gripen för den, och den här artisten som blev utsatt, han är ju också då verksam inom genren och har inte velat vittna till exempel och så. Han har samma, vad heter det, moral, som är att man inte ska berätta sådana här saker för polisen och så.
Mm.
Eftersom han då är verksam i samma genre. I alla fall, han anses ha kommenterat den här kidnappningen i en låt. Och så han har ju då blivit kidnappad, han har blivit förnedrad och så vidare. Men jag menar då att hans genre, eller liksom genren som han verkar i, förbjuder honom att skildra den här händelsen ur ett brottsofferperspektiv. Så han, när han ska berätta vad som har hänt, när han liksom ska beskriva det här som har hänt, så kan han inte beskriva det så här då. Så när han rappar om det här som han har blivit utsatt för, han har ju då blivit gravt förnedrad och så vidare, misshandlad, spöd, allting. Men när han ska berätta vad som har hänt så berättar han det så här. Ja, precis. Så det jag menade var att liksom, här kan man se då ett exempel på det, att om man vill se gangsterrap som en röst från förorten, så vill man, det är, som det är, ju är absolut att berätta en skildring av verklighet, men då att man liksom måste hålla lite bakhuvudet, att det finns en annan sida av det här då, som inte kan skildras i just den här genren. Alltså han kan, det här brottsoffret då kan inte skriva då, ja, nu har jag trauma som aldrig kommer gå över. Nej, men det här knäckte nog mig liksom. Det här, eller så. Det är, eller liksom det här kanske ändå gör att jag kommer vara rädd nästan alltid. Och det kommer kanske inte gå över tills liksom jag dör. Att det här, liksom, att det här kunde hända. Eller vet inte. Men på ett sätt, jag vet inte. Man kan ju uppskatta på ett sätt, tycker jag också, att han inte gnäller. Alltså jag tycker det finns ju något väldigt så. Men det finns något otroligt, liksom, det finns en check underton hela tiden i allting. Det är liksom inte, man måste liksom, det är mycket snack om att man har ett driv. Och alltså, hela tiden det blir det bättre. Och man kavlar upp ärmen och kommer igen. Och ingenting liksom bekommer. Det är mycket den estetisering av de värdena då.
Det är lite som en sån här variant på positivt tänkande och självhjälp.
Det är otroligt mycket. Ja. Otroligt mycket. Att det är så här, väldigt, väldigt, väldigt mycket prat om det, att allting vänder hela tiden, och det är, nu är det miljoner i fickorna och allt rullar på. Och det är jättebra.
Just det.
Men precis, exakt. Det var väl med den här, det var väl med bara den här, alltså när man då sitter som en sån kulturmedelklass och stirrar ut i förorten och vill förstå vad som händer. Att man kanske inte bara då ska säga att det här är skildringen med stort S, de här låtarna.
Nej, just det. Precis.
Utan man får hela tiden tänka sig, man kanske själv får fantisera ihop då den här Om någon rappar så här, jag går runt med min Glock, så kanske man får tänka, och bredvid går förbi någon som har fått en spänningsproblematik i axlarna för att de alltid går runt och är lite rädda när de går omkring i sitt grannskap.
Ja, det blir mycket skildring av att ha Glock och lite skildring av att upplevelsen av att andra har Glock.
Exakt, precis. Och så här, och hur länge efter att man är rädd av att bara en väldigt liten grej har hänt. Mm. Det är väl inte så...
Ja, men att det verkar på då kanske som att gangsterrappen som den existerar i Sverige idag då kanske inte fångar hela paletten.
Det var bara det.
Att, så kan
men
den
fångar en bit, så att jag tycker inte att hon har helt fel heller, men jag bara tänkt att säga det, att det är nog inte som jag sagt 1000 gånger nu.
Sen kanske liksom det fångar kanske också mellan raderna, alltså du vet vad som har hänt, även om det alltid måste paketeras i det där liksom då... Den attityden, så att säga.
Det är sant, det är verkligen
så
sant.
Kan du, men ja, precis. Eller, ja. Men ja, jag vet inte, ja, det är klart, det kanske kommer komma en sån riktigt, den stora boken, liksom. Alltså en Gomorra inifrån liksom, svenska utanförskapsområdena. Alltså skriven inifrån dem, så att säga.
Hoppas det.
Man kan lyssna på dina... Eller du inte gör, nej.
Men allvarligt talat svar. Ja, ja, det var gulligt sagt, det kan du säga.
Väldigt bra allvarligt talat svar av Liv. Men de är väldigt bra i P1. Alltså programmet som heter Allvarligt talat i P1.
Precis, just det, de kan man lyssna på, för det finns nya som gjordes nu under jullovet. Det finns två avsnitt som jag har gjort.
Okej, men det var det. Vi säger tack till Akademikernas A-kassa och Aftonbladet Kultur, och Stormens utveckling tillbaka om en vecka igen. Hej, hej.
Hej då.